Jag heter Erika Hansson och är en del av ledarskapet i den här församlingen. Och jag ska då tala om andens gåvor. Vi är ju inne i ett predikotema just nu som handlar om att löftet gäller dig. Och idag ska vi tala om andens gåvor. Och när det var så här att när jag gifte mig, och det är faktiskt till hösten är det snart 10 år sedan. Ja, tänker ni, det var ju som igår, ja, kan man tycka, men det var 10 år sedan. Då fick vi massor av presenter. Och jag måste erkänna att jag älskar presenter. Nu har jag några av er som är lite lagda som jag har tänkt, vad är det i det här paketet som har stått här? Man blir lite glad när man ser en sån här med lite, här är det ingenting så ni behöver inte fortsätta fundera, det är bara en rekvisita. Men den står där. Men så där fina presenter fick vi, jättemånga. Och så såg man på dem där och det pirrar lite i magen. Och så dagen efter åkte vi direkt på bröllopsresa. Så vi har inte öppnat våra paket. Och det är ju mysigt med bröllopsresa. Men det var någonting som tjorvade lite i min mage. Jag kunde inte riktigt tycka att den här resan var så där riktigt fantastisk. För jag visste ju att där hemma väntar ju någonting. Paketen. De stora fina paketen. Och de var inte öppna. De skulle inte stå där och vara i sina papper. De skulle, Tobbe skrattar nu för att det var precis så här. Jag pratar om paketen varje dag. De skulle inte vara där i sina papper och sina fina snören och de fina korten där det står vem det var ifrån, utan tanken var ju att det skulle öppnas och användas. Och de här lakanen, kaffebryggaren, servis och strykjärn och allt vad det nu var, det tjänade ju inte sitt syfte av att ligga kvar i de där paketen, utan vi fick ju faktiskt ta och öppna dem och ta del av dem. I Bibeln står det att anden, att Gud har gett oss gåvor. I 1 Korinthierbrevet 12:4-6 så står det: det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och alla. För det första så är det ju så att vi i den svenska översättningen kallar det här för nådegåvor. Och vad signalerar det? Det handlar om gåvor givna av nåd, något som ingen av oss har förtjänat. Och det här har vi svårt med, och särskilt i vårt samhälle tror jag. Det här med nåden. Vi får ingenting av nåd. Det har vi lärt oss. Om någon ringer och prackar på dig ett erbjudande som låter så fantastiskt bra, det ska inte kosta någonting, du ska nästan få pengar för att ta del av det här, så tänker din instinkt direkt, vad är haken? Inget är gratis, vad krävs av mig? Det kanske var en liten fraktavgift, eller det var att man band sig in i någon prenumeration, eller det är ju alltid en hake, eller hur? Och det här som vi har lärt oss, det applicerar vi gärna på den kristna tron. Inget är gratis. Vad krävs av mig? Ska jag leva upp till en viss andlig mognad innan jag kan ta emot någon gåva? Vad är det Gud vill ha av mig för att jag ska kunna ta del av gåvor från honom? Och så tittar vi gärna på andra fina troende och tänker, åh, vilka fina gåvor de har fått. De är nog mer värdade än vad jag är. Och så låter vi det fina paketet stå i bokhyllan med pappret kvar på. Och vi har ingen aning om vad det är i egentligen. Man kan utifrån den här bibelversen vi just läste dela in gåvorna i 3 kategorier. Och det här är ingenting jag har kommit på själv. Så tycker ni det är dåligt så kan vi skylla på en kille som heter Christian A. Schwartz. Tycker ni att det är bra kan ni ju ta och läsa boken. Som heter Gåvornas 3 färger. Och utifrån den här boken kan man ju ha en hel predikoserie och prata om detta hur mycket som helst. Men jag ska bara skrapa lite på ytan. Och ha lite sammanfattande undervisning om att förstå det här. Ett sätt att se på andens gåvor. För om vi istället tar Bibel 2000s översättning på samma, så står det så här: nådegåvorna är olika, men anden är densamme. Tjänsterna är olika, men Herren är densamme. Verksamheten är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och alla. Och då kan vi se här ett diagram som kommer här, hur vi kan att nådegåvor relaterar till Gud som den helige ande. Tjänsterna relaterar till Herren, som i Nya testamentet handlar om Jesus Kristus. Och verksamheterna relaterar till Gud, skaparen. Det är liksom tre olika enheter av gåvor. Det som handlar om anden, om gåvorna. Det som handlar om tjänandet i Jesus Kristus, och det som handlar om det skapande i Gud. Det blir som en treenighet av gåvor som det är så lätt att vi kan missa. För att det finns ju i första Korinthierbrevet 12 som en lista av gåvor. Och ibland har vi tänkt att det är de här gåvorna som Gud har gett oss. Och vi kan läsa det ur första Korinthierbrevet 12 och från vers 7. Men hos var och en uppenbaras i anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala i olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Med allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Och det här är ju exempel på jätteviktiga gåvor som anden ger oss. Men det är inte de enda gåvorna, och det finns många fler. Om vi då tänker på de här tre områdena eller kategorierna och fundera lite på vart vi själva är och vad vi själva har vår styrka. Och så kan man fundera lite så här: vad är viktigast? Och jag tror inte att det är någonting som är viktigast, utan jag tror att det här är en enhet. Precis som treenheten har sin styrka i att just vara tre, så finns det en styrka i att ha olika gåvor i sitt liv. Är du en människa som är fylld av kraft och vishet, kanske brister i överlåtelse, så kanske just det är överlåtelsen som är viktigast för att få balans. Paulus skriver så här till de kristna i Kolosse, i första Kolosserbrevet från vers 9. Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Och då kan man utifrån det bibelordet också lägga in det i de här tre kategorierna. Vi ser att det handlar om de här tre: vishet, om överlåtelse och om kraft. Vishet och överlåtelse och kraft. Ska vi titta då lite närmare på visheten, så är det någonting som är väldigt centralt i både gamla och nya testamentet. I gamla testamentet har vi flera böcker som handlar om det här, om ordspråksboken, i predikaren och delarna av saltaren, så är det just vad man kallar för vishetslitteratur. I Jakobsbrev 1 och 5 står det: om någon av er brister i visdom så ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelse, och han ska få den. Det handlar delvis om praktisk kunskap, hur man tillämpar den i olika vardagliga situationer. Hur löser man ett problem som dyker upp? Jag tänker på den här berättelsen från Gamla testamentet med kung Salomo, som bad Gud om vishet. Så finns det en berättelse om hur det kommer två kvinnor till honom som bråkar om ett barn. Många känner igen den, men jag tar det lite snabbt. De båda påstår att det här barnet är deras eget, och de är osams om detta. Och vill då att fråga kungen, hur löser vi det här? Och kungen säger något som vi tycker är helt fruktansvärt. Ja, men vi tar och delar barnet i två delar, så får ni varsin del. Varpå den ena kvinnan säger, ja men det är bra, så gör vi. Den andra säger, nej. Lämna barnet till den andra kvinnan, bara ni inte gör barnet illa. Och på det sättet så fick ju Samuel veta vem som var den rätta mamman till det här barnet. Riktigt så kanske vi inte skulle ha löst den situationen idag, men det var någonting som funkade i den tiden. Kunskap om hur man löser saker. I Ordspråkboken 3:19 står det att Gud skapade hela världen med vishet. Något som är väldigt intressant som jag har nämnt innan också, det är att första gången vi kan läsa om att någon människa blir fylld av den heliga ande, så är det en konstnär, en hantverkare, en som är skapare. I Andra Mosebok 31 står det: se, jag har kallat Besalel, son till Uro, son till Hur av Judastam. Jag har fyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i all slags hantverk, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i silver och guld och koppar. Slipa stenar för infattning och snida i trä. Jag utför alla slags arbete. Hantverk och skapande. Kanske en gåva vi inte alltid uppfattar som given från Gud, utan vi kanske ser den som mer naturlig. Men det är någonting som är viktigt i Guds rike. Exempel på gåvor inom vishet. Konstnärlighet, hantverk, musikalitet, organisation och barmhärtighet. Sen har vi överlåtelsen. Det som utgår från Jesus, från hans liv och hans uppdrag för oss. I Filipperbrevet 2:5-8 så läser vi: var så till sinne som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Handlar om tjänandet. Inget helgnöje direkt, utan snarare en livsstil. Och det kan kosta en del. Det handlar om att offra våra liv för Jesus Kristus. Att vara så till sinne som han. I Romarbrevet 12:1 så står det: så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Ett nyckelord i det här, i Jesu liv, det är ju lydnad. Det är ju inte ett hippt ord, men det är viktigt i lärjungaskapet. Och utan den här dimensionen så hade inte vi suttit här idag. Om inte människor hade haft en överlåtelse till den här församlingen, hade inte den här byggnaden stått här. Vi hade inte kunnat träffa här. Alltså det är en otroligt viktig dimension att ha en överlåtelse, att vara överlåten ett sammanhang, att vara överlåten Kristus själv. Exempel på gåvor: tjänande, ledarskap, evangelisation, själavård och hjälpsamhet. Sen har vi kraften. I Apostlagärningarna 1:8 så står det: men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Alla som vill vara effektiva och i sitt tjänande behöver den heliga andes kraft. Vi kan gå utan den, men då sker det i egen kraft. Och jag vet inte hur det är med er, men jag har ju en tendens att kämpa på, att man nästan litar mer på sig själv och sin egen styrka än på Guds andes kraft i mitt liv. Och då blir man väldigt, väldigt trött. Och frukten uteblir. Många tjänar Jesus men blir trötta och säger, kan jag inte få lite kraft ovanifrån? Jag minns hur vår förre föreståndare Magnus pratade om att sätta igång motorn. Om att få den här extra, att det funkar annars, men att få den här extra pushen bakom sig genom anden. Det står om Jesus att när Guds kraft var över honom så kunde han bota människor. Och så sa han så här till sina lärjungar, Johannes 24:49. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni blivit beklädda med kraft från höjden. Ibland handlar det om att vänta tills du blir beklädd med kraft från höjden. Ofta så kan vi se yttringar av övernaturlighet i den här kraften. Att vi kan verka i saker som vi kanske vet, saker som vi egentligen inte borde veta. Herren talar till oss på olika sätt. Exempel på gåvor. Tro, helande, profetia, urskiljning och tolkning av tungotal. Här har vi alltså de här tre kategorierna som är lika viktiga. Och vi som människor, vi är benägna ibland att värdera vissa saker mer än andra. Men när jag sitter på den här gudstjänsten och jag får höra sången av paret Lindqvist, jag får sitta här och liksom bara omsluts av tonerna från harpan eller från saltaren, då är det klart att jag liksom på något sätt, wow, vilka gåvor och vad välsignad jag blir. Och vi är jätteglada att vi har många sådana gåvor i vår församling. Men ibland så kanske vi överväger och tänker att vissa är viktigare än andra, och det som syns utåt blir viktigare än det som sker i det fördolda. Jag kan själv ibland se mig lite mer som ibland lite mer praktisk än att lita på den här kraften och våga studera eller våga se, vad har Gud för mig? Vad finns det för paket där som står oöppnade? Och det är faktiskt så här att man kan träna och man kan pröva och se vad Gud vill använda mig med. Och det är inte farligt om det skulle bli lite knas. Det är bättre att man får lära sig, vad har Gud lagt för gåva i mitt liv? Det var en gång när vi satt några stycken och bad för varandra, och så sa vi så här att vi uppmuntrar varandra att om ni känner någonting, om ni upplever någonting för den här personen vi ber för, så dela gärna det, berätta, vad ser ni på insidan? Och ni vet, sånt där kan kännas lite läskigt, för man kan tänka, det kan bli helt fel, men det kan ju bli helt rätt också. Och vi bad för den här tjejen, och jag visste att hon hade en hund, det visste jag innan, förkunskap. Men sen plötsligt när vi bad så såg jag henne gå ut och gå med hunden. Och plötsligt så började hunden gå snabbare och snabbare. Och hon tappade kontrollen och liksom flög efter som en vante. Eller ni vet, som i tecknad film så där, att de flyger efter, håller i kopplet. Men hunden blev liksom okontrollbar. Jag tänkte, det här var ju knäppt. Men jag kände mig frimodig och berättade det här för henne. Och så försökte jag liksom, ni vet, man försöker förandliga saker och ting och så. Det kanske handlar om någonting i ditt liv som tynger dig, som du behöver släppa taget ifrån och som sådär. Och hon sa bara, nej, jag tror inte det. Jag vet vad det här handlar om. Det är så här att jag vet inte vad jag ska göra med min hund, och jag har funderat på om jag ska ha kvar den eller inte. Så jag har frågat Gud, visa mig, vad ska jag göra? Och nu tycker jag att det var tydligt för mig att jag ska nog lämna bort min hund. Just den här tiden så kan inte jag ha min hund. Och jag bara, jaha, vad kul. Du fattar, jag fattar inte. Jag har försökt förhandliga saker, krångla till. Men hon sa, ja men det var precis vad jag behövde höra. Tack så mycket. Och tänk att egentligen är så lätt. Och vi ibland gör det så svårt och krångligt. Man behöver bara våga. För de här gåvorna ligger nedlagda i oss allihopa. Många av oss har öppnat några. Många av oss har öppnat lite färre kanske. Men det finns där. Om vi då går tillbaka till första Korinthierbrevet 12, där vi börjar, så kan vi se syftet med andens gåvor. Men hos var och en uppenbara sig anden så att den blir till nytta. Och på ett annat ställe står det, ge som gåva där du har fått som gåva. Vi pratar ju om att löftet gäller dig. Men faktum är att det handlar inte om dig, utan det handlar om andra. Vi har inte fått en endaste gåva, du och jag, för att på något sätt bli en stjärna. För att liksom hamna där på himlen, sedd av alla andra, ärade av alla andra människor. Utan vi har fått dem för att ge dem vidare och för att välsigna andra. Använder vi dem på ett annat sätt, då är det inte Gud som får äran för gåvan. Och den kommer inte till sitt syfte. Petrus säger i sitt första brev i kapitel 4 och 10. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Genom att tjäna varandra med den nådegåva vi har fått, så är vi förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Vi har blivit givna många gåvor, kanske fler än vad vi vet om. Alla har vi som en sorts hylla i vårt inre med presenter. Och vissa har fortfarande kvar sina fina omslag och snören och väntar på att bli öppnade. Våra paket på vår bröllopsresa, de fick stå där en vecka. Det var kanske inte så länge. Men vissa blir stående länge. Och flera av oss kanske har öppnat den där gåvan för länge sedan. Vi vet mycket väl vad den innehåller, men det var länge sedan vi använde den. Och då säger skriften så här i andra Timoteusbrevet 1:6. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. I Bibel 2000 står det att vi ska blåsa liv i den här nådegåvan. Den finns där. Den försvinner inte. Den är kvar. Men vi behöver ibland blåsa liv i det där. Som vi vet, Gud använde mig för länge sedan. Men det är ingen som kommer ihåg det. Det finns inte kvar. Jo, det finns kvar. Många är vi verksamma i många gåvor. Men anden manar oss. Sök fler. Det finns fler. Vi sjunger som i sången här i början. Löftet gäller dig. Det bästa ligger framför oss. Det finns mer. Ja, men jag har kommit bort mig. Jag har vilsnat. Och det var länge sedan. Och Gud, han bryr sig. Va? Nej. Det bästa ligger framför oss. De väntar där gåvorna. Det finns mer. Alla är inte givna allt. Men alla är vi säkert givna mer än vad vi vet om. Och med våra gåvor så bygger vi upp varandra och vi bygger upp församlingen. Vi ber tillsammans. Tack Herre Jesus för att du känner oss var och en. Tack för att du vet vilka vi är. Och du vet vad du har lagt i oss var och en, Herre. Tack för dina gåvor. Tack för vishet. Tack för överlåtenhet. Tack för kraft. Och du vet vad vi är starka, men du vet också vad vi är svaga, Herre. Gud, hjälp oss att våga. Och våga gå på nya vatten. Våga se vad du har för oss här. Våga se vad din ande har lagt ner, Herre. Det finns så många män. Det finns många i mitt liv. Men det här funkar inte, men det här går inte, men det här begränsar mig, men det här, jag är inte sån och jag är inte sån. Men Herre, jag tackar dig för att du skapat oss var och en unik, Herre, och du har lagt unika gåvor i oss. Och jag ber dig att det som hindrar oss från att komma ut i de gåvorna, från att använda dem, från att öppna de paketen, Herre, hjälp oss att ta bort de hindren i våra liv, Fader. Du vet, Herre. Och du ser, om vi ser att vi kan ha, kanske använt våra gåvor till vår egen ära och inte till din ära. Herre, hjälp oss att ändra fokus. Och att ditt namn blir ärat genom våra liv, Herre. Tack Jesus, för du fyller oss med din ande på nytt. Tack för att det finns någonting nytt. Tack för att det bästa ligger framför, Herre. Tack för att din ande är här. I ditt namn ber vi. Amen.